Hej och välkomna till När framtiden är viktig. Vi har kommit fram till avsnitt 32 och vi tänkte göra sommaren lite trevlig för er genom att idag prata om apokalypser och mänsklighetens undergång och om det är viktigt att ha apokalypser eller inte. I studion som vanligt, Diana Uppman.
Hejsan, hejsan.
Vi har Jörgen Ramnelöv.
Hallå, hallå.
Och vi har Boba Wäckenstam som är undertecknad i ljudrymden just nu. Hörrni, det här med apokalypser. Vi jobbar ju med framtidsfrågor och det är vårt jobb. Vi tänker alltid på hur framtiden kan bli och vi har noterat att apokalypser är någonting som vi upplever att man pratar mer om nu. Stämmer det?
Man kan väl säga att apokalypser är väl ständigt aktuellt. Det lurar alltid bakom hörnet någonstans en apokalyps. Och har ju faktiskt gjort så nästan i hela mänsklighetens historia. Det är liksom, man kan titta tillbaka till många historiska referenser kring ända sedan liksom Bibeln och Maya-indianerna etc. och vikingarnas Ragnarök och så vidare. Det finns hur många historiska referenser som helst till just apokalypser och människans undergång.
Så det är inte fler nu än vad det brukar vara, eller?
Nej, alltså det är väl lite det att de tar sig lite olika uttryck, skulle jag vilja säga. Och det är väl det som kanske har triggat igång lite vår idé kring att prata om det här idag, är ju att vi just nu kanske också ser lite andra varianter på apokalypser som vi inte har sett tidigare och som vi kanske inte har pratat så mycket om tidigare.
Nej, och en sak som har triggat oss, det är ju det här med AI och att artificial intelligence då skulle hota mänskligheten.
Till exempel.
Ja.
Det är ju den stora diskussionen nu och vi har ju egentligen, precis som Jörgen sa då, switchat från klimatförändringarna in i att det är AI. Så först har vi haft en klimatförändring som ska utplåna hela mänskligheten och kanske allt djurliv och natur under en period för att sen skapa någonting nytt troligtvis. Men mänskligheten går under och nu har vi en artificiell intelligens som kanske gör att mänskligheten går under.
Ja, tror ni att den gör det på grund av AI personligen?
Ja, det här har vi debatterat flitigt. Jag tror ju att inte en AI-intelligens kanske i sig själv utplånar mänskligheten, utan snarare hur någon kan använda AI för att utplåna en stor del av mänskligheten.
Att det är en trigger, så att säga.
Skapa ett kaos.
Mm. Ja, jag tror väl kanske inte riktigt det heller, att den kommer att utplåna mänskligheten, men det är klart att den kommer att förändra mänskligheten, det kommer att göra. Och jag tycker, alltså, det jag tänker är att det här är liksom lite det här att apokalypser har en tydlig koppling, skulle jag vilja säga, till det okända och förändringar och det vi på något vis inte riktigt kan förstå. Det är då vi liksom på något vis skapar de här bilderna och de här berättelserna kring hur en framtid, en väldigt dålig framtid skulle kunna se ut. Det finns ju säkert jättemånga berättelser om hur allting ska bli mycket bättre på grund av det här. Det kan man ju också ta på olika frågor. Men jag tror att just apokalypser triggas igång av att det dyker upp någonting som vi inte riktigt förstår.
Men kan det vara ett sätt att försöka förstå sånt som kan påverka oss från att det är en naturlig mekanism, att vi man gör scenarier om hur framtiden kan bli för att förbereda sig, lite grann som David Ingvar, den gamla hjärnforskaren, sa, vi skapar oss hela tiden minnen av framtiden och det här är ett sätt att skapa minnen av hur framtiden på värsta sätt skulle kunna gestalta sig och att vi då skulle kunna vara lite mer förberedda.
Jo, men jag tror att det handlar lite om, man brukar prata om det här med att om man tar fram trollen i solljuset så spricker de. Och jag tror att det är lite åt det hållet faktiskt. Att vi människor vill genom att prata om det, diskutera det, reflektera över det. Ja, men då blir tanken på att det här skulle kunna hända bli lite mindre skrämmande.
Det är ju också en förberedelse. Om vi vet att vi försöker till exempel, om vi tar klimatapokalypsen som har rådit under en lång period. Så är det ju att vi först gör oss en bild av vad som kan hända. Och sen när rädslan har släppt så tror jag att vi kan komma in i en bild av hur kan vi motverka att det händer. Och då blir det någon slags, inte bara en, då blir det någon slags sätt att överleva i framtiden. Att förändra utifrån att överleva. Sen tror jag att det nästa steg, då kommer det gå in i liksom våra värderingar och normer också. Så här, vi måste ändra vårt sätt att leva, vi måste ändra vårt sätt att tänka på jorden. Och det här har vi ju pratat om mycket när det kommer till klimatet. Så vill vi gå in i det som har kallat ekocentrismen och så vidare. Och då påverkar det även vårt sätt att tänka. Så att från domedagen och apokalypsen så kan vi ju se hur vi först blir rädda, sen försöker hitta en överlevnadsstrategi till att sen faktiskt påverka hela samhället i en viss riktning. Och det här tror jag man kan spåra ända tillbaka även till Maya etc. Men då kanske vi bad till gudarna istället och försökte blidka gudarna för att de skulle vara snällare mot oss. Exakt. Människor.
Så vi gör någonting ändå. Vi agerar utifrån att det växer fram en bild av hur illa det kan gå. Och, och när ilska och rädsla har lagt sig, då kan vi börja agera och faktiskt förändra det som skulle kunna trigga en undergång som klimatet.
Precis, och jag tror att det är lite intressant just det här, vilket syfte de fyller då och hur man reagerar på de här berättelserna eller den här tanken av undergången liksom. Det finns ju en risk att man blir lamslagen och liksom bara blir helt paralyserad. Men det kan ju också, och det tror jag var lite det du var inne på nu, Diana, att det kan vara att det triggar igång liksom en innovationsförmåga, en överlevnadsinstinkt som gör att vi faktiskt gör någonting för att så att säga undvika den här katastrofen och den här. Och det hoppas man ju verkligen till exempel när det gäller klimatfrågan, att det just ska vara så.
Jag tycker också att apokalypsen är ju alltid nästan en berättelse, en saga av något slags sätt. Där man både liksom får katastrofen serverad och man får också känslorna serverade i den här apokalypsen. Om vi tänker oss att apokalypsen, det vill säga att vi kommer ut på den, skulle presenteras i torra fakta. Då skulle vi ju troligtvis inte riktigt reagera på dem, utan det krävs hela den här berättelsen och sagan om vad som kan ske där framme för att vi ska reagera. Och därmed så har ju apokalypsen faktiskt en ganska spännande berättelse i sig och ett sätt att agera i sig.
Och, ja. Och skulle man presentera riktig statistik och säga att år 2059, då kommer mänskligheten att gå under, då skulle det inte ha samma effekt, utan det att det är inlindat i lite osäkerhet och lite mytbildning. Det är en fördel.
Ja,
en kombinerad mytbildning och berättelse och fakta i sig.
Ja. Ja, men någonstans grundas väl sig alla de där tänkbara apokalypserna som vi kan liksom föreställa oss, grundas i någonstans, de flesta av dem i alla fall, i någon form av fakta. Att det är ett faktum att det kan bli, alltså om man tar artificiell intelligens och så här, det är ju ett faktum att än så länge rent teoretiskt i alla fall, om man nu kan kalla det ett fakta, men i alla fall att man skulle kunna skapa en AI som är otroligt mycket smartare än vad den smartaste människan är, och att vi då inte förstår den. Och likadant, liksom, jag menar, det är alla de här teoretiska modellerna kring klimatet. Ja, men det skulle ju faktiskt kunna hända att det blir liksom total katastrof.
Jag lyssnade på Max Tegmark, han var ju på den här 30 minuter häromdagen på tv. Och blev intervjuad om just AI-hotet. Och han fick ju frågan, vad är det som, på vilket sätt skulle då AI kunna utplåna mänskligheten? Och hans svar var ju att nej, men det kan vi inte veta, för att när någon är smartare än oss själva, då kan det ske på sätt som vi inte ens kan föreställa oss. Och så har det alltid varit. Och så tog han liksom utrotade djurarter som då, när det kom någon som var smartare, de kunde inte veta på vilket sätt de skulle bli utplånade, som noshörningar, att de som var lite smartare, om det nu är smartare, fick för sig att deras horn ökade potensen, så att man sköt dem och malde ner hornen, och om man drack eller snortade, vad vet jag. Det kunde man inte ana, och på samma sätt skulle då AI kunna hota mänskligheten på sätt som vi inte ens kan föreställa oss.
Nej, och det, jag tror att han har en poäng där faktiskt, att det skulle mycket väl kunna vara så, för vår intelligens är ju begränsad. Bara som ta ett positivt exempel när det gäller artificiell intelligens. Den dröjde ju, det var ju inte alls länge sedan de kom fram till att den hade liksom lyckats skapa, eller i alla fall teoretiskt skapa ett helt nytt vaccin som mänskligheten inte hade kunnat tänka fram. Och på samma sätt så kan den säkert tänka ut illasinnade saker.
Mm.
Som vi inte kan förstå eller kan...
Aldrig hört talas om.
Nej, aldrig hört talas om.
Men innan vi lämnar, vi har delat in det här avsnittet i några delar där vi till att börja med frågar oss varför apokalypser är aktuella. Och sista frågan där är det bra eller dåligt att vi har apokalypser i våra medvetanden?
Alltså, som jag sa tidigare så tror jag att både och skulle jag vilja säga. Alltså, å ena sidan som sagt var den här förlamningseffekten, men också det här med att det kanske faktiskt ge en boost till kreativitet och innovationsförmåga.
Jag tänker att det är något biologiskt som hör till människan också, att hela tiden förutspå vad som ska hända härnäst. Det är ju lite vår styrka som människa. Och där tror jag apokalypsen kan spela en ganska stark roll. Men självklart som allting så har en kron och en klave, så det kan ju också förgöra oss i allt från oro till mänskliga offer som vi hade en gång i tiden till andra saker. Så att det är ju lite hur vi reagerar på en apokalypse. Men jag tror att det är väldigt djupt mänskligt att vi har ett apokalypssinne.
Ja, att det alltid finns någonting att oroa sig över på något sätt. Att det är en drivkraft för livet. Annars skulle det bli för glättigt. Det finns inga hot, ingenting, utan det är bara en dans på rosor. Vi behöver något att oroa oss för. Och vi pratade ju om det i något tillfälle att även om apokalypsen inte är helt överhängande, så tar man den som för tillfället upplevs som värst. Och så gör man den till liksom det man pratar om. Vi måste minska koldioxidhalten, eller vi måste ha reglering kring AI snarast så att vi inte dör ut.
Ja, men det här är ju intressant tycker jag. Och då är du inne på så här, kan vi hålla flera apokalypser samtidigt i vår hjärna? Vilket jag inte tror att vi riktigt kan. För nu har vi liksom haft först pandemin. Den apokalypsen gick ju över relativt snabbt, men... Många ändå jag träffade trodde ju faktiskt inte att vi skulle komma till en tid där vi återigen träffades så som vi gör, eller skulle kramas igen till exempel när vi var främmande så. Eller ta varandra i hand när man säger hej. Det var relativt många som inte trodde att det skulle komma tillbaks. Nu är inte det riktigt en apokalyps, men just den här pandemins effekter. Och sen har vi haft klimatet under ganska lång period med många apokalypser, och med ett klimat som också verkar förändras så blir apokalypserna desto fler. Och så kommer nu AI som en liten så här karatespark rakt in i den här klimatpandemin, apokalypserna. Och då känns det som att vi inte riktigt klarar av att tänka alla tre samtidigt. Eller ännu fler apokalypser finns det ju också.
Nej, den som just nu verkar högaktuell, det är ju AI va, eller?
Ja. Ja, och sen under en period har väl också blivit lite förnyat aktualitet. Det är ju kärnvapenhotet.
Ja.
I och med kriget i Ukraina, liksom, att man inte riktigt vet vart det tar vägen någonstans.
Det är sant, men man har inte pratat jättemycket om
Nej,
det, eller?
Nej, men det kanske ligger lite någonting det du säger då, Diana. Det blir liksom så här, åh nej, jag orkar inte tänka på något mera nu.
Men det var intressant, men pandemin förresten, som du nämnde, Diana, alltså, den känns ju väldigt avlägsen nu.
Mm.
Vi var ju väldigt oroliga att ta.
Mm, när man kan inte vi luta visste. Oss tillbaka och vänta till 100 år till nästa. Det är ungefär vad 100 år det kommer. Om det inte accelererar.
Det är som hög- och lågkonjunktur. Det kommer komma en pandemi.
Nej, man ska inte skämta om pandemier. Men jag tänker på kärnvapen, så upplever jag ju ändå att debatten är lite olika beroende på var vi bor. Bor man i USA så tycker jag att kärnvapen har varit lite mer högaktuellt än vad det har varit till exempel i Europa och i Sverige. Och jag vet ju att Stephen Hawking hade ju 2 stycken apokalypser som han trodde var mänskliga undergången relativt snart. Och det var ju ett kärnvapenkrig och sen var det artificiell intelligens innan han gick bort. Så det är ju intressant när en person med så mycket tankekraft som han hade varnar mänskligheten för just de här 2 fenomenen.
Ja, verkligen.
Och det, är väl, ja,
det var ju länge sedan han gick bort. 10 år sedan eller dylikt. Ja, det har vi inte riktigt. Men det var länge sedan och han pratade redan då om AI då.
Ja.
Mm.
Nej, men och sen har du ju kombinationen av de här olika. Det är väl egentligen det. Alltså det. Och det är ju det någonstans, de här berättelserna som vi pratar om. Ofta så går de ju in i varandra. Det ena leder ju till, jag menar, ta till exempel ett kärnvapenkrig, om man ska då spekulera i det. Ja, men det skulle ju uppenbart liksom förstöra klimatet och förstöra jorden och göra den helt obeboelig.
Och kanske AI är första steget, att ja. AI drar igång ett kärnvapenkrig som förstör klimatet, så att vi måste tänka konsekvenskedjor.
Yes.
Mm. Ja. Ska vi kasta oss över det här med hur skulle mänskligheten kunna utplånas? Alltså vad finns det? Vi började ju spekulera i det.
Det var ett muntert ämne.
Ja, ja, men så här till hängmattan i sommar så kan ni lyssna och fundera på det här. Okay. Men vi ska hjälpa er lite på traven. För vi började fundera på när diskussionen om att AI skulle utplåna mänskligheten. Hur kan man dö? Liksom? Vilka scenarier finns det att mänskligheten faktiskt dör ut? Har vi några...
Nej, men om vi tittar tillbaka... Alltså, tittar vi på något som är väl... Det är ju väl relativt sannolikt, men tidsperspektivet är väl lite ifrågasatt hur långt av, eller hur avlägset framåt i tiden kan vara, så är det ju faktiskt att en meteor, en asteroid, träffar jorden. Det har vi ju varit med om tidigare, och en kraftfull sådan, så får vi ju ett mörker som infinner sig och en vinter som infinner sig, och därmed ganska problematiskt att få föda. Mm. Så då är det ju relativt mycket natur och djurliv som går under. Men det behöver inte innebära att all natur och djurliv går under. Men mänskligheten skulle väl definitivt gå under, troligtvis. Om vi inte har lyckats kolonisera nästa då stora vision istället, Mars eller någon annan planet.
Eller om vi kan hindra den där kometen att träffa jorden. Och där har vi ju faktiskt, den apokalypsen har vi börjat förbereda oss för. Mm.
Ja, men det tycker jag är ett typiskt bra exempel på att man liksom, att tanken på en apokalyps faktiskt driver innovationskraft. För det är ju som du säger, det är ju ett högst reellt område som man spekulerar i och testar och försöker skjuta på andra meteorer nu.
Och vi har ju gjort det. Ja. Vi har skjutit på en stor meteor. Och
titta
den.
Lite på deras omloppsbanor här och se lite hur snabbt de kan komma in här.
Men som apokalyps är det en ganska obehaglig apokalyps. Alltså ett damm som åker upp i atmosfären och tar bort allt solljus, så vi dör ganska långsamt. Ja, vi ska inte
det är väl
obehagliga
lite,
de här.
Ja, nej, men det tycker jag också är en distinktion mellan de här. Alltså det är en kategori av apokalypser är ju sånt som sker plötsligt och ganska oförutsägbart. Så här, liksom. Medan andra är ju väldigt långsamt smygande. Om vi nu, då jämställer jag liksom apokalypser med mänsklighetens undergång, att mänskligheten upphör. För här är ju också en viktig, tycker jag, ibland man blandar ihop korten lite grann så här, att man pratar om jordens undergång. Mm. Och det är inte riktigt samma, tycker inte jag i alla fall.
Nej, verkligen inte.
Vi pratar mänsklighetens.
Det är väl i princip en jättekomet som slår sönder planeten i små bitar. Då är det väl jordens undergång. Men...
Och att solen slutar lysa där framme.
Och det vet vi om 5 miljarder år eller vad det är för någonting.
Ja, 4,5 miljarder år, då kommer solen sluta lysa och då är apokalypsen ett faktum.
Ja.
Om inte förr.
Ja.
Om vi inte har hittat en artificiell sol som vi har boxerat.
Vi har gett oss ut i ett annat solsystem.
Apokalypsen gav oss 4,5 miljarder år.
Men planeten jorden kan man nog säga att den kommer nog att upphöra existera.
Ja. Men där har vi väl också alltså klimatförändringar. Det är ju också fakta att de sker med viss periodicitet.
Oh. Fast det är också intressant tycker jag. Så här, nu drog ju vi det väldigt långt, apokalypsen, så att mänskligheten helt upphör. Men en lindrigare apokalyps kan man inte riktigt säga, är ju att en stor del av mänskligheten upphör. Att det blir en kraftig reducering av en mänsklighet. Det är kanske det scenariot man främst tänker på när man tänker på apokalyps.
Och även skulle jag vilja säga att just när man pratar klimatapokalypsen, så är ju det också ett litet paraplybegrepp, för den här klimatförändringen kan ju liksom förändra olika delar i det biologiska systemet som gör att vi får som mänsklighet får väldigt svårt att överleva här på jorden. Jag menar, en sak som har diskuterats en del ju på sista tiden är ju det här med att många arter håller på att försvinna. Jag läste en siffra.
Har försvunnit.
Mm. Att just nu anser man att ungefär 48% av alla arter på jorden är i nedgång.
Jag tror att det finns 4% av alla djur på hela jorden är vilda i sin natur.
Ja.
Så på något sätt kan man säga att utrotning, det sker hela tiden.
Ja.
Det är bara att människan har inte utrotats än, men väldigt många djurarter. Jag läste en Hararis Sapiens, där han skrev om alltså ett exempel på hur det kan ske och människans roll. Han skrev att när den moderna människan kom till Australien, då utrotades på relativt kort tid 28 av 29 arter som då var lite större. Jag tror han räknade de som vägde mer än 50 kilo, det vill säga som utgjorde någon typ av hot mot människan. Mm. De försvann på ett antal decennier.
Ja.
Så att...
ja, människan är duktig på att utrota. Ja. Vi får se hur det går med oss själva i vår apokalypsdiskussion. Nej, men jag tänker också på en apokalyps som lite har gått förbi hela västvärlden i alla fall, är ju apokalypsen i Nord- och Sydamerika med alla dess indianer innan Columbus satte sin fot där helt och hållet. Det är ju, har man ju förstått idag, att det var ju en betydligt större, ja, nästan i dignitet med apokalyps än vad vi har tidigare trott. Det var ju mångmiljonstäder runt om i en stor del av USA, norra och södra USA, som helt utplånades. Helt utplånades. Så det är som att nästan, inte riktigt, men resa i Europa idag och utplåna en stor del av Europa. Och det skulle vi uppleva som en apokalyps om det var bara några spillror av oss kvar.
Ja, verkligen.
Och det leder mig till en annan variant på apokalypsen att tänka på, och det är om det kommer någon från någon annanstans i universum.
Just det, vi måste ju prata om aliens.
Aliens, ja. De kanske är illasinnade, eller bara av sin blotta existens gör att vi påverkar oss och vi inte kan leva här av någon anledning.
Vad tror ni om aliens? Finns de? Alltså, diskussionerna går ju rätt höga nu.
Ja, alltså det måste ju finnas ett liv ute i universum med tanke på liksom så här,
sannolikhetslära
måste ju säga att det finns liv där ute.
Ja.
Och att det finns ungefär ett stort antal kemikalier som går samman vid olika explosioner och annat, och så skapas olika grundämnen, så det måste ju finnas en sannolikhet att det finns ett liv någon annanstans.
Ja, men jag håller helt med. Det är klart att det finns liv ute i universum. Jag skulle nästan kunna dra det så långt när det gäller min egen tro att det kryllar av liv i universum. Mm. Det är bara att multiplicera liksom, hur många galaxer det finns och hur många stjärnor det finns i varje galax och hur många planeter det finns runt varje stjärna. Mm. Så vore det helt osannolikt om planeten jorden var den enda plats i hela universum där det finns liv. Men den stora frågan är ju om aliens kommer hit.
Ja, alltså, det är en helt annan fråga.
Ja.
För
so far verkar det svårt att resa några längre sträckor, i alla fall med den fysik vi känner. Man har ju pratat lite om maskhål och sådär, att man skulle kunna på något sätt teleportera sig genom ett maskhål till någon annan del av universum. Och det är ju inget vi känner till riktigt hur det skulle gå till, men kanske någon annan.
Ja, men det tycker jag är en intressant vinkel på det, just det här. Men apropå det här med att prata om tidigare då, med att apokalypser, eller tanken på apokalypser liksom på något vis triggar innovationsförmåga och sådär. Och det är liksom den omsvängning som har skett, och skulle jag vilja säga, bara de senaste 5-10 åren kring just UFO-besök. Alltså från att liksom ha levt i total förnekelse och bara avfärdat allting som bara konstigt och löjligt, så verkar det ju som att de flesta börjar ta det här på riktigt på allvar nu.
Ja, men det är ju ganska nyligen som amerikanska flygvapnet har spanat in UFO:n som man inte kan förklara, och man tar det på rätt stort allvar.
Ja, och pratar öppet om det, att det här är någonting vi behöver hantera, och hur ska vi, jag såg någon artikel de pratade om, liksom, ett av de stora problemen är att vi har inte analysverktyg för att förstå vad det här är för någonting. Det är därför vi inte riktigt...
Ja, men tidigare var det ju liksom knasiga äldre män på något sätt som var ute och spanade
efter foliehattar, UFO. Foliehattar. Yes.
Ja, precis. Men nu är det mycket mer allvar. Det är intressant.
Ja.
Men kan de orsaka en apokalyps, eller kommer vi samarbeta med dem, eller kommer vi helt enkelt kolonisera deras planeter?
Ja, nej, men det, ta deras farkoster och åka dit de kommer ifrån.
Så som vi människor ändå beter oss relativt ofta.
Ja, men här skulle man kunna göra ett intressant scenarioprojekt, känner jag. Man skulle kunna hitta alla de varianterna, storyna skulle kunna vara tänkbara, tänker jag.
Du menar alla undergångsteorier?
Nej,
eller?
Jag tänker aliens-teorin. Är de goda eller onda? Kommer vi att samarbeta med dem eller kommer vi att kriga med dem?
Ja, just det.
Det kan man göra. Ja, det ska vara intressant faktiskt.
Men jag tänker också att det är intressant utifrån att det så är det aliens som har kommit till oss. Men undrar om det är det också som motiverar oss att resa ut i rymden och liksom leta efter alternativa planeter som vi kan fortsätta kolonisera.
De är här för att leta en potentiell boplats och vill se vilka som är här idag, och då hittar de massa djur och sen hittar de någon som är lite intelligentare som kallas människa.
Tänk om de har till och med planterat oss på jorden.
De är här och kollar upp hur odlingen går.
Nu går programmet över till science fiction.
Ja. Men jag tycker det där med våra sinnen också är intressant. Att vår hörsel hör i vissa spektra. Vår syn ser i vissa liksom, spektra. Över vissa hertz så hör vi och ser ingenting. Lite grann som det här. Liksom, ja, vi kan inte uppfatta något som våra sinnen inte kan uppfatta. Och det är ju rätt begränsat. Jag tycker det där med, om det faller ett träd i skogen, låter det någonting då? Är det något ljud?
Och finns det? Om vi är kvantfysiker.
Ja, finns det? Men om man bara stoppar vid, blir det något ljud? Vad är svaret på det? Nej, det blir inget ljud av ett träd, utan det skapas av hammaren och städet i våra öron, och det kommer ju naturligtvis låta olika i alla varelser. Så att aliens kanske är här fast vi varken hör eller ser dem. Kanske har de varit här hela tiden.
Det är någonting att tänka på i sommar.
Har vi några fler?
Men jag är nyfiken på apokalypsen med aliens, eftersom jag ändå plockade upp dem.
Ja, men det tror jag att man kan. Skulle jag vilja dra paralleller till det du berättade om när Columbus och de kom till Sydamerika och Nordamerika där. Liksom att, nej, men man kommer dit och det kan, som det var delvis då när de kom, kolonisatörerna kom till Syd- och Nordamerika, var ju att det var ju inte bara det att de medvetet utrotade människor, utan de gjorde ju det även omedvetet genom att bara sin blotta närvaro så tog de med sig bakterier, virus etc. som de här då inte kunde klara av. Och det skulle ju faktiskt rent teoretiskt kunna hända här också.
Och det var ju till och med så att de hade ju inte klarat av att kolonisera USA, som i dagens Nord- och Sydamerika, om de inte hade fört dit sjukdomarna. Det var sjukdomarna som dödade majoriteten av människorna, inte vapnen.
Och det är väl det man är lite orolig för nu med klimatförändring också, att det kommer sjukdomar och djur, tigermyggor och annat som kan sprida sjukdomar på våra breddgrader som vi inte kan försvara oss emot.
Klimatförändringarna är ju intressanta. De har vi ju liksom jobbat med som apokalyps mycket längre än många av de andra apokalypserna vi har pratat om. Vi har ju haft kanske lite diskussioner kring kärnvapenapokalypsen och vad det skulle kunna innebära i samhället. Men klimatapokalypsen tror jag är den vi har dragit längst och tittat på liksom, vad kan hända i den. Och det är ju också skrivit mycket climate fiction som försöker också skriva fram framtiden och diskutera så här, vad är de olika stegen på väg till den här totala katastrofen? Hur kommer det se ut? Vad kommer vi uppleva och vad kommer hända? Och det är väl också en slags förberedelse för att se utifrån de här stegen kan vi då förbereda oss för vad som ska hända då. Så att man liksom tar det närmare sin verklighet just i climate fiction, och jag tycker också i hur vi beskriver klimatapokalypsen.
Ja, men du har rätt. Vi har gjort det mycket mer systematiskt, och det finns scenarier över hur det här då skulle påverka mänskligheten och djurlivet och hela ekosystemen förstås.
Men kan man dra parallellen där då till att, eller dra slutsatsen att, alltså jorden har ju inte, ja, mer eller mindre redan gått under då i någon form av klimatapokalyps. Det har ju redan hänt. Till exempel när dinosaurierna utrotades. Det var ju en klimatapokalyps som hände när meteorer och vulkanutbrott etc. slog i. och jorden blev då för dem helt obeboelig.
Men den gick väl relativt fort ändå, eftersom det blev den här mörkret och istiden rätt snabbt med när dinosaurierna gick under. Det som är nu är väl om det går fort eller långsamt. Det är det som är den stora utmaningen. Och jag tycker bara, backar vi före pandemin, så kommer jag så väl ihåg att jag tillsammans med en ganska stor grupp av hållbarhetschefer diskuterade olika apokalypser i klimatet. Och det var väldigt tydligt, tycker jag, i det forumet av kompetenta, duktiga, pålästa människor om klimatet och som var engagerade i klimatet, så sa de ändå så här, men de där apokalypserna kommer ju inte ske nu, de är ju 100, 200, 300 år framåt i tiden, däremot måste vi förbereda oss nu. Och samtidigt med det här så kom det ju mycket så här climate fiction som man då pratar om. Jag tänker på norska Maja Linde, och vi har också, vad heter han då, Kim Stanley Robinson, som är två stycken som har varit väldigt duktiga på att skriva fram de här klimatapokalypserna. Maja Linde har ju pratat till exempel om hur vattnet tar slut och skogsbränderna i liksom södra Europa. Och Kim Stanley Robinson, han har ju pratat om mycket om Indien och den otroliga hetta som tar död på miljontals människor som finns där. Och så samtidigt så ser vi, och de här var ju lite före de stora apokalypskatastroferna som vi ser nu som tidningsrubriker. Och helt plötsligt ser vi dem som tidningsrubriker. Mm. Samma sak som de skrev fram, och det är inte så länge sedan.
Nej.
Så det här är ju också så här intressant när verkligheten helt plötsligt springer i kapp sagan.
Ja, men är inte det också lite olustigt med just, ska jag säga, klimat? Att man, vi kan nå punkter i den här utvecklingen som är liksom point of no returns utan att vi riktigt märker det. Jag menar, om någon trycker på knappen till ett kärnvapen eller om det kommer en meteor, ja men det vet vi liksom, det är här och nu, och vi liksom, men det här kan ske liksom i lite i skymundan.
Utvecklingen går så långsamt så att vi inte uppfattar den.
Nej, och det är lite sån där kokande grodan.
Ja, men verkligen.
Analogin liksom, att man
verkligen,
man känner inte av det förrän det är för sent.
Nej. Men när det gäller klimatet, ja, men det är ju uppenbart att vi har en uppvärmning. Det är ju ställt utom tvivel. Det blir varmare. Men vart det tar vägen på lite sikt, ja, det är svårt. Men apropå det du sa, Diana, så tycker jag att jag har hört ganska många som säger att det är sannolikt att en apokalyps av något slag sker inom ett sekel. Och ett sekel, för den som inte vet vad det är 100 år.
Och då återigen, så här, är det apokalyps i storleksgraden Nord-Sydamerika, det vill säga en enorm civilisation går under, men några överlever? Eller kommer vi se en apokalyps där vi verkligen har mänskliga undergången?
Ja, men ska vi komma till vårt tredje kapitel som vi har förberett, nämligen vilka av de här apokalypserna, vi kan komma på fler, vi har en lång lista när vi går igenom allihopa. Vilka är mer allvarliga och vilka, och hur allvarliga skulle de kunna bli? Tror vi på att hela mänskligheten dör ut, eller är de ungefär som jag hade lite problem med hälsenan då, som är en fullständig ruptur eller är det en partiell ruptur, så kan man kanske tänka här, är det en fullständig utrotning eller en partiell utrotning av mänskligheten? Vad tror ni? Har vi en fullständig, det tror inte jag, kan jag börja med att säga.
Inom ett sekel? Ja, det nej. Ja, nej, men det är ju, rent logiskt skulle jag nog svara nej på den också. Men sen, alltså det finns ju alltid den där osäkerheten om att någonting plötsligt ska inträffa.
Mm. En komet slår ner och...
Ja, nej, komet vet jag inte. De är ju ganska förutsägbara faktiskt. Ja.
Man
vet
ganska, vi har sådana här supervulkaner.
Supervulkaner. Jag skulle vilja klassa in det. Kärnvapenkrig skulle jag också vilja klassificera in som ett väldigt plötsligt hot som skulle kunna bara... Inte riktigt från en dag till en annan, men ta med tusan från ett år till ett annat skulle
det
kunna
kanske är rätt plötsligt
hända.
Ja, och vulkanutbrott kan ju påverka rätt mycket. Alltså, folk dör ju naturligtvis, de som är närmast vulkaner, men det ställer ju flygplan på backen och alltså, det blir en enorm påverkan. Och är ett vulkanutbrott av en större karaktär, ja, men då kan det ju ge sig upp i atmosfären och göra att det blir mörkare, mindre solinstrålning.
Och vi såg ju med pandemin här hur fort det kan gå.
Verkligen.
Nu var inte den superdödlig, men...
Säg att det kommer en
superdödlig. Säg att det kommer en superdödlig som på något vis lyckas överleva i och sprida sig runt hela jordklotet. Det har hänt och vi lever i en global värld. Vilket gör att vi, som vi då uppenbarligen såg under pandemin, det går rätt fort att sprida sånt här över hela jordklotet.
Ja.
Men jag tror ju mer på att bli en partiell apokalyps. Ja. Alltså det som ändå är sannolikt, det är väl att ett stort antal civilisationer kan gå under. Och jag tror att det inte kommer vara en typ av apokalyps, utan vi kanske kommer se klimatapokalyps, det vill säga att människor måste fly eller faktiskt går under i hetta och svält i stora delar av världen. Men sen så ser jag också den här desinformationsapokalypsen, det vill säga att vi sprider så mycket desinformation som skapar mer våldsamheter, krig, misstänksamhet och på så sätt gör att civilisationer faller ihop.
Och kriga mot varandra.
Mm. Och det utlöser ju också med krig, tror jag också. Jag tror faktiskt att en AI kan ställa till med ganska mycket desinformation och på så vis utlösa oro i världen.
Mm.
Att det nyttjas på felaktiga sätt.
Och det faktum att vi har ett krig pågående nu i Europa som med de stora makterna lite mot varandra skulle ju också kunna ge en rätt stor konsekvens på mänskligheten och på jorden naturligtvis, om det skulle utvecklas till någon typ av tredje världskrig.
Och sen, då kan ju möjligt kärnvapenkrig träda in i vissa delar. Och som det ser ut just nu, om vi tar klimatapokalypsen, så ser det ut som att längst upp här i norr så är det relativt bra än så länge att bo under kanske nästa sekel, möjligtvis. Och då kommer det ju vara folkvandringar i ganska stora grupper som kommer också att röra sig upp hit. Och så blir det krig om resurserna. Exempelvis. Så att det är ju flera olika apokalypser som kan ske exakt samtidigt i de här. Och det jag tycker är det, om vi tar de tidigare apokalypserna när man hedrade gudarna för att de skulle ha bättre väder eller att vi skjuter sönder en liten komet som kommer in, eller stor för den delen. Så tycker jag att nu börjar man mer se komplexa apokalypser. Att det ena leder till det andra, leder till det tredje, och hur förbereder vi oss för det?
Mm.
Och det är ju intressant, för då börjar vi ju, apropå då, skapa visioner och förberedelser för kanske en annan typ av värld som är mycket mer lugn eller bättre eller tar hänsyn till klimatrisker etc.
Mm.
Ja, precis. För det tycker jag egentligen är kanske det mest intressanta när det gäller den här diskussionen om eventuella apokalyps. Det är ju vad det leder till. Vad gör det med oss som mänsklighet och som människor att vi pratar om det här och att den här där upplevda hotet då finns.
Mm. Ja, men verkligen.
Om man då tar någon av de här exemplen som vi har tagit kring apokalypser, ta klimatet till exempel. Vad kommer det att göra med mänskligheten då? Om vi nu, det liksom bara kommer att rulla på här med, och de här signalerna blir bara starkare och starkare och starkare, och det är liksom det upplevda hotet blir bara starkare och starkare och starkare.
Ja, du menar vi, de som då lever, hur vi psykologiskt fungerar i en situation där vi närmar oss stupet.
Ja, kommer vi som samhälle att liksom gå samman och verkligen, eller kommer och det samverka. Helt att bara...
Ja, men det där är intressant. Vi ska ju prata lite grann om avslutningsvis hur vi kan förbereda oss och vad vi kan göra. Och jag har ju en som jag har vurmat för länge, en åtgärd som jag tror skulle kunna vara bra för alla typer av apokalypser. Ni har själva använt begreppet folkvandringar. Och det finns ju många skäl. De pågår ju hela tiden. Små apokalypser sker ju i krigshärdar runt om på jorden hela tiden. Och folk flyr och behöver fly. Men problemet är ju att folkvandringar ställer till de här problemen. Tänk om vi kunde byta attityd. Tänk om vi kunde inse att vi nu framöver för all evigtid antagligen behöver folkvandringar. Och att vi hittar en global lösning på hur folkvandringar ska gå till. Så att det sker på ett ordnat och bra sätt.
Du vill ha en överstatlig ministerium för folkvandring.
Man kan ju konstatera att vi inte har... alltså varje land har ju sin egen regering och sitt eget sätt att styra sitt land. Men det finns ju... Ja, det finns några organ som försöker med FN etc. Men det finns ju ingen som bestämmer över helheten. Men jag tror inte det behövs någon som bestämmer, utan en överenskommelse. En plan för hur vi gör med folkvandringar på grund av klimat, på grund av krig, på grund av sjukdomar, på grund av svält, på grund av värme, på grund av kyla, etc. etc.
Du tänker att till exempel så vet vi ju att hettan i Indien verkar ju gå uppåt ganska drastiskt och det kommer att bli missväxt och en stor folkvandring från Indien till slut. Då förbereder vi oss för att det blir en stor folkvandring.
Ja.
Och så försöker vi lösa det så att det blir så positivt för alla civilisationer som möjligt.
Och har man flugit lite över jorden så ser man att det finns ju en del områden som är väldigt tättbefolkade. Men det finns ju områden som är fullständigt obefolkade. Flyg över Mongoliet eller Ryssland eller stora delar av Kanada. Det är ju helt tomt. Och blir det lite varmare och trevligare klimat där så skulle det kunna finnas fantastiska ytor för folk att flytta dit. Men det går inte som det är idag med geopolitiska problem.
Nej, det kan man väl ganska krasst konstatera att det är väl inte högst på agendan att lösa den problematiken. Och där är jag, apropå det här med hur mänskligheten kommer att reagera, där är jag nog själv ganska negativ och lite dystopisk faktiskt. Jag har lite svårt att föreställa mig att det skulle kunna ske faktiskt.
Det är ju jätteintressant. Tänk om det är liksom nationalismens fall vi står inför. Det är kanske det som är framtiden. De här olika apokalypserna och folkvandringarna leder fram till till nationalismens fall. Mm. Och så får vi nya värderingar och nya tankesätt där jorden tillhör oss alla. Eller vad det nu skulle kunna vara.
Vad vackert. Alltså.
Ja, och där är jag skeptisk då. Jag tror inte på det.
Eller så krigar vi.
Jörgen, jag tror att det ligger mycket i din tvekan. Men när en grupp utsätts för ett yttre hot så är det ett känt fenomen att det stärker gruppen. Och finns det då ett yttre hot mot hela mänskligheten så skulle det teoretiskt sett kunna göra att nej, men nu får vi gå ihop.
Ja,
och då, hjälpas åt.
Ja, och där tror jag då, om jag skulle spekulera fritt i det där, då tror jag att, för att koppla tillbaka till att det finns olika typer av apokalypser, då tror jag att det beror på vad är det för typ av hot vi, om det är andra människor som är hotet, då tror jag inte det kommer att inträffa.
Nej, och historiskt så är det ju folkvandringen som har skapat krig och elände och utrotat det, som du var inne på, Diana, Sydamerika. Det är ju ofta folkvandringar, sådana som har kommit in på fel territorium.
Nej, men återigen, pandemin tycker jag är ett superexempel, bra exempel på det.
Ja, där vi hjälptes åt.
Där vi hjälptes åt och hela, ja, i princip hela jorden gick samman för att försöka lösa det här och minska spridningen. För att det var ett yttre hot. Det var liksom i det här fallet ett virus då som var hotet som vi försökte. Men är det andra människor, då är jag skeptisk.
Okej, så då är det så här, om vi får asteroider, pandemier, aliens, då sluter vi upp tillsammans. Klimatet kan också vara det, även om vi har orsakats av människan. Men allt det som människan orsakar, då kommer vi inte sluta upp på samma sätt. Då blir det ett läger av gott och ont.
Det är min hypotes.
Ja, det är en distinktion alltså.
Ja.
Ja. Men då måste jag bara, just klimatet, det är ju inte uppenbart. Alltså, de flesta är väl överens om att det är mänskligheten som har skapat situationen vi har med alla utsläpp. Och då finns det ju de som tycker att det är inte alla människors fel, utan det är de människor som bor i industrialiserade länder som har kört bilar och drivit kolkraftverk. Det är ni som har förstört jorden, det är inte vi. Så den där ligger lite i gråzonen.
Ja, för mig faller den nog nästan in i att nej, men där kommer vi inte att sluta samman. Nej. För det är just människor ställs mot människor på olika sätt. Liksom. Som du säger, liksom, den ena delen av världen mot den andra. Olika typer av klasser, om vi kallar det, mot varandra.
Men tänk om det visar sig, nu är det här en hypotes och vi tror ju på vetenskapssamhället som förordar att vi är människan som påverkar klimatet. Men vi som en arbetshypotes, tänk att jorden tippar till lite grann och strömmarna börjar ta andra vägar och vi får helt nytt klimat. Då kommer vi sluta oss samman med andra ord.
Enligt min logik, ja.
Ja.
Och om polerna byter plats med varandra så magnetismen på jorden försvinner, då eller inte försvinner, utan det kommer ställa till en hel del trassel under tiden, och det vet vi att det är på väg att hända. Är det också ett yttre hot?
Ja, nej, men jag tror att, jag tror att en gemensam yttre fiende kommer att kan vi inte skapa den, då kommer vi inte.
Nej.
Så resonerar jag i alla fall.
Intressant. Ja, hörni, ni, vi börjar närma oss lite slutet. Får jag testa en lite filosofisk fråga? Eftersom vi nu pratar om mänsklighetens utrotning eventuellt. Är det viktigt att människan finns kvar på jorden framöver, låt säga om 1000 år eller 100 000 år? Behöver vi bry oss om det, vi som lever idag? Det låter lite egoistiskt, men det kan låta också väldigt altruistiskt, att det är viktigt för oss att människan finns kvar. Kan det vara så att det är bra att människan försvinner och att det öppnar upp för andra djurarter? Eller?
När du säger att det är viktigt för oss att människan finns här, då talar du ju till oss som människor, och då kanske vi tycker att det är viktigt eftersom det är ju vårt liv du pratar om. Men om det är viktigt för jorden att människor finns, då är ju svaret nej.
Mm.
Det är ju ganska oviktigt.
Ja, precis, det beror på perspektivet, tror jag. Mm. Alltså den mänsklighet som kommer att finnas i framtiden är ju släkt med oss. Så på det vis kanske man har en känslomässig bindning till att de finns kvar. Man vill att liksom, de ska föras vidare.
Men det är lite intressant. Det är människor som vi överhuvudtaget inte känner. I någon form är det ju våra avkommor. Men det vet man ju själv att man blir bortglömd. Så här. Barnbarnen kanske minns en, men barnbarnsbarnen är väl tveksamt. Och barnbarnsbarnens barn, då är man gone. Då finns man inte längre.
Ja, och hela klimatretoriken idag är ju kommande generationer.
Ja, exakt.
Så då är ju kommande generationer jätteviktigt. Och det retoriken som talar till hjärtat är ju just då barn eller barnbarn. Så den blir ju väldigt intressant. Sen kan man ju dra den ytterligare ett steg då, att det finns också en utveckling där vi inte vill skaffa barn för att vi inte vill sätta barn till jordens undergång. Det är ju också en intressant aspekt i det hela, vad som händer i den förberedelsen.
Och det finns ju rätt många. Mm. Nej, jag ska inte ha barn, för de kommer dö.
Vad känner de för kommande generationer då? Alltså, behöver vi rädda klimatet då?
Ja, men det här tycker jag är lite en bra avrundning, för att varför överhuvudtaget pratar man om det här med apokalyps? Och är det bara liksom ett tankeexperiment, och är det bara liksom en filosofisk diskussion som är kul att ha ibland? Så här. Men faktum är ju att utifrån att själv vara då framtidsforskare, liksom, att de spelar faktiskt en reell roll hos mänskligheten och hur vi utvecklas. För att oavsett hur orealistiska vi än tycker att de är, så spelar de, precis det du är inne på, de spelar en daglig roll. Vi tar beslut som enskilda individer, som mänsklighet, utifrån att det här faktiskt skulle kunna hända. Och det är ju lite så här, vi har pratat mycket om det här med att när man gör framtidsbilder och man gör typ scenariearbeten, så brukar man ibland liksom sortera bort de här apokalypserna om man tycker att de är så himla orealistiska, eller alternativt att de har så stora konsekvenser så det går knappt ens att förbereda sig. Men frågan är om vi kanske skulle börja ta dem lite mera på allvar.
Ja, vi kanske till och med skulle göra scenarier över apokalypser och se hur skulle vi kunna agera och minska konsekvenserna.
Ja, för det som är det intressanta, som är ju lite vad vi berörde i tidigare avsnitt om värderingar, så är det ju just att vi provtrycker ju våra värderingar när vi vill på olika sätt lösa våra problem.
Mm.
Så är det ju en liten värdering som spelar in där, och vilka värderingar vi ska dela sinsemellan, och ska vi dela vår jord som du var inne på, Bobo, och liksom släppa folkvandringen fri och se det som en tillgång exempelvis, eller ska vi ha en folkvandring där vi stoppar människor på olika ställen och så tänker vi att de här civilisationerna som finns där det är bra för människorna att leva, de ska få leva kvar där, de andra kan gå under. Så kan man ju också tänka som en värdering.
Mm.
Så att det är jätteintressant hur vi vill lösa våra problem, så skjuter vi in en värdering.
Ja.
Och söker den gemensamma värderingen.
När du säger så här, så tänker jag på istider. Alltså vårt land, Sverige, ligger ju ganska långt norrut. Vi kommer ganska tidigt påverkas av en istid. Och skulle det bli ett kilometer tjockt istäcke där vi bor nu, då skulle vi gärna vilja folkvandra, eller?
Känns rimligt faktiskt.
Ja, men vi är ganska skeptiska.
Isgrottor känns lite tråkigt att bebo. Mm.
Men vi är ganska skeptiska till de som nu flyr värmen via ekvatorn. De vill vi inte gärna ha hit. Men vi skulle gärna vilja komma dit om det blev svinkallt här. Ja, men den där frågan inom filosofin så pratar man om ett begrepp som heter long-termismen. Det vill säga, det finns en grupp som tycker att det är viktigt att vi planerar för 1000 år, kanske till och med 100 000 år framöver. Och då kan man fråga sig, är det bra eller inte? Och jag tolkar dig, Jörgen, som ja, men det här behövs.
Ja, men vi gör ju det också redan med kärnkraft. Vi lagrar ju saker för 100 000 år, vilket är ju så här, jag försöker tänka 100 000 år bakåt. Alltså, vi hade ju inte ens ett språk vi kan dela för 100 000. Alltså, och vi bara går 2000 år bak och så föddes Jesus ungefär. Mm. Så det är ju verkligen så här, vilka perspektiv. Nej, men
vet du vad, jag tänkte verkligen på det nu när vi firade nationaldag häromdagen. Och Gustav Vasa 500 år sedan. Det känns ju som det var fruktansvärt länge sedan. Och så tänker jag, hur gammal kommer jag bli? Ja, men runt 100 är det sannolikt att de flesta av oss som föds nu blir. Det är ju bara 5 sådana.
Ja, 5 generationer.
Det är bara 5 personer. Mm. Det är ju ingenting. Då var det Gustav Vasa. Så att våra tidsperspektiv är ibland lite kortsiktiga. Så det finns skäl att tänka på längre sikt.
Yes.
Hörrni, ska vi avrunda där? Och jag vill tacka dig, Diana, för ditt bidrag idag. Och Jörgen, naturligtvis. Och ja, vi vill tacka lyssnarna för att ni har hängt med. Och det vi har att se fram emot nästa gång, det är framtidens fritid som vi ska prata om då. Vad gör vi egentligen på fritiden som kanske blir mer och mer omfattande
framöver. Det är då man ska läsa om apokalypserna.
Exakt. Ja. Science fiction.
Yes.
Hörrni, tack alla lyssnare. Ha det bra tills nästa gång.
Ja,
hej då.
Hej då. Tack så mycket.